I reformationsbibeln, som jag tycker är mycket bra, tycker vi ju allihop för den delen, så står det står ju annorlunda i den. Och ibland så det är lättare att hitta i sin gamla bibel, men vissa bibelord tror jag vi måste läsa från reformationsbibeln i alla fall. Men i Lukas 18 och 8 vi kan läsa från vers 7, Lukas 18 och vers 7. Så står det: skulle då inte Gud ge rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt, även om han har tålamod med dem, står det. Han hänvisar då till den här domaren som inte fruktade Gud. Säger han i vers 8: jag säger er, han ska snart ge dem rätt. Men ska människosonen finna tro på jorden när han kommer? Egentligen är det, står det ordagrant här i förklaring, tron i reformationsbibeln. Ska människosonen finna tron på jorden när han kommer? Det kan man undra i detta förvirrade land vi lever i, om det ska finnas någon tron på jorden. Det är mycket som förvirrar idag. Det är verkligen förvirring i allt. Och inte minst inom nu kristenheten. Och därför så vill vi säga så här, att det är så viktigt att vi är redo. Att det är så viktigt att vi vet på vem vi tror. Att vi bevarar tron i våra hjärtan. Att vi håller fast vid Herren. Om vi tittar på, nu går jag över till den andra bibeln här lite. Första Timoteus. Vi ser om jag hittar det här. Första Timoteus. Det vi läst förut. Det fjärde kapitlet, vers 1. Och du måste lyssna på detta. Men anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron, står det. Och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. Alltså det här är till Guds folk. Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron, står det. Och de ska hålla sig till villoandar och till onda andars läror. Och så kan vi läsa i andra Timoteus. Det tredje kapitlet. Och vers 1 och 2 där. Där står det också att Paulus säger till Timoteus där: det ska du veta. Det ska du veta. Att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. Och så räknar han upp mycket. Människorna kommer att älska sig själva, vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De ska älska njutning istället för Gud och ha ett sken av gudsfruktan, men förneka dess kraft. Och så säger han det: håll dig borta från dem, står det. Och Toralf Gillbrandt, som jag har ju folkbibeln då, han talar här om i förklaringen här nere, han talar om att den här ändens tid, att det ska vara människotypen i de sista dagarna, säger han. Det gäller de sista dagarnas människor och kan uppfattas som en eskatologisk, alltså ändetidens fortsättning på Romarbrevet. Men det finns emellertid en alarmerande och tragisk skillnad. Medan Paulus i Romarbrevet talar om den oupplysta hedendomens förvillelser, talar han här till Timoteus om avfallets mogna frukt. Här gäller det människor som syndar mot det ljus de har. Alltså de här människorna har fått ljuset. Han talar om kommande tider. Alltså det här är en förutsägelse om kommande avfall från tron. Som Paulus talar om. Förutsägelse om kommande avfall från tron. En förutsägelse om svåra tider. Om människor, hur de ska vara i den sista tiden. Ja, och det här kommer, det är liksom en begränsad tid omedelbart före Kristi återkomst. Och nu behöver vi inte slå upp det kanske allting som jag säger nu, men i Johannes står det också där om att den är antikrist som förnekar fadern och sonen. För det kommer att gå så långt så att man förnekar fadern och sonen. Och i Thessalonikerbrevet står det om den laglöses ankomst, laglöshetens hemlighet. Och hur viktigt det är att vi bevarar kärleken till sanningen. Att vi älskar Jesus, att vi älskar Guds ord. Kärleken till sanningen. Och då har jag funderat lite på detta. Men vad är det som kännetecknar oss på ett särskilt sätt? Visserligen om vi säger att vi lever i den yttersta tiden som vi tror att vi gör. Men om vi nu jämför med det som har varit tidigare. Då finns det faktiskt en sak som förenar oss egentligen med det gamla förbundet också. Det är otrohet emot Herren. Jag har pratat lite om Josua. Vi har pratat om, i Josua bok står det om Gibeoniterna. Att det står att alla kungar slöt sig enigt tillsammans. Alltså mot Josua, mot Guds folk. Och de handlade med list. Slut nu förbund med oss, sa de. Slut nu förbund med oss. Gör det. Och så står det någonting som kännetecknar. När man sluter förbund så äter man av brödet. Vi ska fira Herrens måltid sen. Och man äter av brödet. Då står det att Israel åt av männens bröd. Men de gjorde ett fel. När de här kom och ville slå följe med dem. Och bygga tillsammans med dem och vara med dem. De frågade inte Herren först. Utan men de litade på dem. De kom förklädda, de kom med list. De ljög, de kom med lögner. Och vi vill vara tillsammans med er. Och då kunde de inte bryta den eden, för de hade gjort det inför Herren. De hade förbundit sig, de hade ingått förbund med dem. Inför Herren, Israels Gud. För så allvarligt var det, man kunde inte bryta det. Det står faktiskt också i Josua där. Ska se på det. Josua. Det står att genom en utstuderad krigslist lyckades de upprätta förbund med Israel, som med ed lovade dem fred. Förbundet hölls vid makt under flera hundra år. Så illa kan det gå om man ingår förbund utan att fråga Herren. De fick till och med en underordnad tjänst vid Herrens altare. Så, alltså, det är allvarligt när man ingår förbund. Och det är det jag tänker när jag nu läser här och funderar på vad det innebär för oss. Det här var kananéerna. Det fanns ett annat tillfälle i Bibeln som också berättar något liknande. Och det var, vi har läst om Nehemja och Esra. Kung Kores fick en befallning, den persiske kungen Kores fick en befallning att bygga upp Herrens hus i Jerusalem. Och då står det att Sesbassar, Zerubabel, vände åter från Babylonien. Och de började att lägga grunden på nytt till Herrens tempel som hade legat nerrivet, om man säger, under så lång tid. Det står att man började offra Och man samlades som en man i enighet, står det. Grunden läggs. De börjar ge av sina pengar. De sjunger lov och pris. Och de känner en enorm glädje över att de har börjat bygga igen. Det här är ifrån Esra. Ifrån Esra. Ska vi se om vi kan hitta det. Esra. Och de börjar bygga. Det står i kapitel 4. Då händer någonting. Arbetet med templet stoppas. Motståndarna kom. De kom för att de fick höra att de hade kommit tillbaka från fångenskapen. Att de höll på att bygga upp ett tempel åt Herren Israels Gud. Det står det i Esra 4. Då gick de till Zerubabel och till huvudmännen för familjen och sa till dem: låt oss bygga tillsammans med er, för vi söker er Gud liksom ni, och vi har offrat åt honom ända sedan den assyriske kungen Esarhaddon lett för oss hit. Men Zerubabel och Jesua och de övriga huvudmännen för Israels familj sa till dem: ni får inte tillsammans med oss bygga ett hus åt vår Gud. Vi ska själva bygga huset åt Herren Israels Gud, så som den persiske kungen Koresh har befallt oss. Men folket i landet gjorde judarna modfällda, så att de avskräcktes från att bygga vidare. De lejde män som motarbetade dem och gjorde deras planer om intet så länge Koresh, kungen i Persien, levde. Och sedan ända till dess att Darius, kungen i Persien, började regera, står det. Motståndarna, vilka var de då? Nu talar de om att knyta band, att sluta förbund med någon. Motståndarna var avkomlingar från blandäktenskapen mellan israeliterna från Nordriket och främmande folk som hade flyttats till Samaria av den assyriske kungen Esarhaddon. Dessa ville införa en blandreligion. Eller hur? Det var ju egentligen det som var tanken hela tiden. På tre sätt försökte de hindra arbetet. Här är tre punkter. För det första, genom att förleda judarna till samarbete. Man förledde judarna till samarbete. Det var det. Genom att göra dem modlösa och skrämma dem. Känner ni igen det eller? Finns det i vår tid? Det gör det. Genom att göra dem modlösa och skrämma dem. Genom falska anklagelser mot Ahasveros och Darius, står det. De gamla fienderna kommer alltid tillbaka. Det är samma gamla fiende. Kommer alltid tillbaka. De här samariterna, de var ett blandfolk. Som fanns på Jesu tid också. Det läser vi om. Det var blandade religioner. De dyrkade och offrade åt andra gudar. Så skrev man senare brev dessutom och anklagade dem i Juda och Jerusalem. Så upphörde arbetet på Guds hus i 15 år, står det. Och så kommer vi till kapitel 5 där. Och då ser vi att arbetet på templet börjar på nytt. Haggai och Zakaria började återbygga. Profeterna kom. De profeterade för judarna i Juda och Jerusalem i Israels Guds namn. Och Zerubabel, Sealtiels son, och Jesua, Josadaks son, började bygga på Guds hus i Jerusalem. Guds profeter var med dem och hjälpte dem. Det står att Guds öga vakade över bygget, över judarnas äldste, så att man inte kunde lägga något hinder i vägen för dem, står det här. När Nehemja, det står också om Nehemja i det här sammanhanget, i Nehemjas bok. Det står att när han fick veta hur det låg till med Guds hus, så började han gråta och han bad och han fastade. Det här som Gud visar på i de här, det här är ju någonting som vi har fått för att vi ska läsa det och vi ska ta det till oss och vi ska förstå det. Det är inget annat än äktenskapsbrott med Gud. Det är avgudadyrkan. Det är otrohet emot Gud. Är det. Det står om Haggai att det fanns meningsskiljaktigheter mellan prästerna och profeterna om samariterna. Prästerna hade inget emot, säger man. Man tolkade så att prästerna hade inget emot att de fick bygga med på templet. De andra folken, det gjorde ingenting. Men, och även övriga folk fick komma och bygga tillsammans. Men profeten, han håller på en ren linje. Och då ska Herren välsigna. Och det såg vi när man gjorde det. Då kom Herren med sin välsignelse. Och då ser man vad viktigt det profetiska ordet är. Vad viktigt profeterna är. Att vi har detta ibland oss. För att vi ska kunna vara vakande. För att vi ska kunna se skeendet. Om vi nu kommer tillbaka till tron då. Andra Korinthierbrevet. Det sjätte kapitlet. Andra Korinthierbrevet, det sjätte kapitlet. Vers 14. Och så några verser framöver där. Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Jag är tillbaka till det här då. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Beliar, det är ett judiskt namn på Satan. Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, till Gud har sagt, jag ska bo hos dem och vandra med dem, och jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Därför säger Herren, gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent, då ska jag ta emot er. Gå ut från dem, skilj er från dem och rör inte vid något orent, då ska jag ta emot er. Och jag ska vara er fader och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren den allsmäktige. Då vi alltså har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från all besmittelse, från kött och ande. Och i Guds fruktan fullborda vår helgelse, står det. Templet, Guds tempel som skulle byggas upp, det gamla förbundet. Där fick man inte plocka in något som inte Herren hade sagt. Man kunde inte beblanda sig med de som inte trodde, med de som tillbad avgudar. Man kunde inte beblanda sig. Idag är du och jag Guds tempel. Vi är Guds tempel. Och Herren bor i oss. Men här säger, läser vi nu från Nya förbundet. Paulus citerar här att han ska bo och vandra ibland dem. De ska vara mitt folk, säger Herren. Jag ska vara deras Gud. Kan vi idag beblanda oss med avgudar? Eller kan vi vara så säkra för att vi tänker att Herren bor i oss? Så mig kommer det inte vid. Det gör ingenting. Ja, men vi hör ju det ibland att ja, det är de som sysslar med sånt, inte vi. Det är de andra. Jag bryr mig inte om det. Det är liksom inte... Det är liksom, när man talar om idag det som sker i kristenheten, ska vi verkligen syssla med så mycket annat i kristenheten? Hur ser Gud på det? Ja, men det kommer inte mig vid, tycker man. Jag vet ju, jag tror på Gud. Jag litar på Herren. Liksom. Det rör inte mig helt enkelt. Det vad de andra gör. Ja, men det, så kan man ju inte resonera. Enligt detta ordet kan man inte det. För Herren säger ju, gå ut från dem. Gå ut från dem. Och i det här fallet så syftar förmodligen det här bibelstället på avgudadyrkan. Eller mer sannolikt falska apostlar. Det var omöjligt att arbeta för gemensamma mål tillsammans med dessa. Om vi går till andra Korinthierbrevet, det 11 kapitlet och vers 2, så säger Paulus i andra Korinthierbrevet, det 11 kapitlet, vers 2: eftersom jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud, jag har trolovat er med en enda man för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så ska också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara allt för väl, säger han. Då fördrar ni det bara allt för väl. Det här Paulus talar om, brudgummens vän som vunnit en brud åt Kristus. Det är också en bild från Gamla testamentet där folket framställs som Guds hustru. Och Paulus använder här samma bild om Kristus och församlingen. Men han framställer här en liknelse om en trolovad flicka som måste bevara sin renhet fram till bröllopsdagen. Bröllopet har framtiden till. Det står för Jesu återkomst. Det är en förmaning som ständigt återkommer i Paulus brev. Att de troende måste vinnlägga sig om att bevara sin renhet till återkomstens dag. Det står också här i vers 4 att korinterna tolererar både de inträngades opassande uppträdande och deras falska förkunnelse. Det gör man idag också. Man tolererar och man accepterar allt. Bara det är i namnet, i Guds namn. Då tolererar man allt. På så sätt gör de sig delaktiga i andras synder. Man gör det, man blir delaktig. Man blir medskyldiga till villolärarnas onda gärningar när man bejakar detta. Man blir medskyldig. Och därför så är det här som aposteln Paulus är så skarp i sin ton till korintierna. För det är ett varningsrop, er själ är i fara, står det. Delaktighet i andras synder. Det står till och med på ett ställe vi behöver slå upp det då, i andra Johannes, att den som hälsar en sådan som kommer, villolärare, den som hälsar en sådan gör sig delaktig i hans onda gärningar. Så allvarligt är det faktiskt. Allvarligt, allvarligt. Ja. Hur är det nu då med oss idag? Det här lever vi idag. Men hur är det nu? Vi är ju i Herrens förbund, inlemmade i Kristi kropp. Men vad händer nu då? Idag kommer man i kärlekens namn, i enhetens namn, i ekumenikens namn, i Guds namn. Och så säger man liksom ska se till allt som förenar oss, man ska inte se till det som skiljer oss åt. Vi lägger undan alla liksom vår egen lära, den teologi vi har haft eller vad det nu än är, den tro vi har haft. Hellre lägger vi undan det, bara vi kan förenas i den här enheten, den här falska ekumeniken. Jesaja 28, behöver vi inte heller slå upp, men det talar om, med Samaria där då, talar om att de sluter ett förbund med döden. Ett fördrag med dödsriket, står det. Juda ingick mot Herrens vilja förbund med Egypten. Tänk om det är mot Herrens vilja, alla de förbund som sluts idag. Och vad säger Bibeln? Dra ut från dem, skiljer från dem, ha ingenting med dem att göra. Om det var så allvarligt på Gamla testamentets tid, varför skulle det inte vara lika allvarligt idag? Älskar inte Herren sin brud? Nit älskar han inte för oss. Han som har gett sitt liv. Han har ju betalat med sitt blod, sin älskade brud. Vi är i Guds förbund genom Jesus. Och samtidigt så finns det nästan inget kristet sammanhang idag som inte sluter förbund med avgudarna. De allra flesta samfund och kyrkor ingår idag i Sveriges kristna råd, som i sin tur har kopplingar till Världskyrkorådet. Där vi kan läsa om Lausanne-avtalet, som egentligen också är ett förbund. Charta Ecumenica, man skriver under. Alla dessa som jag har sagt nu, och det finns många fler, har på ett eller annat sätt ett samarbete i interreligiösa sammanhang. Man har gudstjänster, bönegudstjänster, man ber tillsammans. Från olika religioner samlas man och så ber man, för vi har ju samma Gud, säger man. Idag är det hur öppet som helst. Vi läste om till och med ärkebiskopen här. Ja, har ju ingått i Sverige då förbund. Genom att man bjuder in och man har gudstjänster tillsammans. Alla har vi samma Gud. Det är förfärligt. Nu ser vi frukten av det som man började bygga i ekumenikens anda. Nu ser vi verkligen frukten av det. Ja, jag har alltid hört det här om Billy Graham till exempel. Man har alltid hört det, men nu tog jag mig tid och lyssnade på honom själv. Vad han egentligen sa. Jag har inte gjort det förut, men jag har ju hört. Jag har hört att han är frimurare av högsta graden. Och har alltid varit. Jag har ju inte lyssnat på honom förut. Men nu har jag hört honom med egna ord säga det man har skrivit. Att han tror att alla folk är kallade av Herren. Och att alla ska bli frälsta även om de aldrig har lärt känna Jesus. De som inte heller har hört om Herren eller aldrig tagit emot honom eller lärt känna honom. Så säger han att han tror att alla ska bli frälsta. Han högaktar påven och hade mycket samarbete med påven Johannes Paulus. Såg upp till honom oerhört mycket. Han som hade det här interreligiösa bönemötet med alla religioner. Med schamaner, såna här häxdoktorer och Dalai Lama och alla. Det var redan 1986. Katolska kyrkan högaktar han. Billy Graham. På deras möten, de som har varit med där och varit funktionärer. Jag har inte heller vetat det här innan. Man blir ledsen när man hör det. Därför att han säger ju alltid, han håller ju upp Bibeln och säger, detta säger Bibeln. Det här är Guds ord, säger han. Och så predikar han ju utifrån Guds ord. Men det han gör samtidigt är att han utesluter vissa sanningar från ordet som han aldrig talar om och aldrig nämner om. Han var ju med och undertecknade och införde det här Lausanne-avtalet som också är ett ammissionsekumeniskt evangeliskt evangelikalt förbund som man slöt över hela världen. Han jobbade för att globalt ena de troende då i hela världen, Billy Graham. Men samtidigt så har han en uppfattning där inte Jesus alltid är med. Och de som var med i hans kampanjer De fick gå kurser för att de skulle lära sig att ta emot människor när de kom till tro. För det var ju många som kom till tro. Det är säkert jättemånga som har blivit frälsta i Billy Grahams möten. Det tror jag säkert. Så det är inte det jag säger. Men det fanns en liksom plan och en taktik. Och där man då delade in folk beroende på vilket sammanhang de kom ifrån. Så när det kom fram katoliker och ville bli frälsta, då skickades de omedelbart till en katolsk präst. För det fanns alltid med representanter från katolska kyrkan. Det fanns från alla kyrkotillhörigheter. Så jag vet inte hur frälsta de blev. Men man blir ledsen när man hör det. Men en sådan man som Billy Graham har betytt oerhört mycket för den här världsekumeniken. Oerhört mycket. Han har gjort uttalanden som skulle få dig att nästan baxna. Ja. Nu har jag själv hört det. Man ska ju lyssna på det och höra det själv innan man hänvisar till det. Och nu har jag gjort det, och det är sorgligt, för jag också liksom haft en annan bild av Billy Graham, måste jag säga. Men det jag vill säga är då, hur lätt är det inte att halka in? Och vad händer när vi ingår förbund? För det har vi verkligen gjort nu. Nästan alla kristna sammanhang har ingått förbund. Man har skrivit under avtal. Man samarbetar för ett visst mål. Och då kan man inte sen komma och säga att det tror inte jag på. Det går inte. Ja, man kan säga det. Men vad betyder det i Guds ögon? Det är det jag menar. Ser Herren med milda ögon på det? Ser han med kärleksfulla ögon på det? Eller vad tänker han? Är det att vara otrogen mot Gud? Han som vill ha en ren hustru, en avskild hustru, klädd i en vit skrud utan fläck och skrynkla. En helgad brud. Och då tänker jag, det Jesus säger, för att komma tillbaka till det nu då. Ska jag finna tron på jorden när jag kommer? Ska jag finna tron på jorden när jag kommer? Och vad blir det för ett bönehus? Mitt hus ska kallas ett bönens hus. För alla folk, står det. Men vad blir det för ett hus när alla samlas som man gör över hela världen idag? Och ber till sin egen gud. Olika gudar i samma lokal. Vad blir det? Vad blir det utav det? Jag tänker så här, om jag ska avsluta med det då. Och så ska vi be sen. Det är därför vi behöver be för Sverige, för Europa, för världen. För den här världsekumeniken, den är ingenting annat än en förberedelse för antikrist framträdande. Och nu tycker jag det är så tydligt. Och de som inte ser det, det är många som inte ser det. Det är många som sitter i kyrkorna och sover. Det är många som aldrig har hört det. Och när man säger det så tror de inte på en. Men det finns svart på vitt idag. Det är inte hemligt längre. Förut var det en hemlig agenda. Men det är inte det. Du kan gå in på YouTube. Du kan gå ut på nätet. Ja, säger man, då kan inte lita på allt. Nej, det kan man inte göra. Men man får gå till tillförlitliga källor. För det finns där. Det gör det. Och idag finns det svart på vitt. Det är så illa att nu är vi i den tiden när man bygger för antikristplattform. Nu tar det form. Och nu är snart hela kristenheten sovande. De är nedsövda av den här falska ekumeniken. Och man godtar allting. Man godtar allting. I kärlekens namn. Men i sanningens och i Jesu namn, då är det något helt annat. Då är det lidande och förföljelse som Jesus talar om. Istället för att du godtar allt och blir vän med alla och älskar alla, så blir det lidande och förföljelse. Det blir så. De stora massorna följer med idag i kärlekens namn. För det låter så fint. Det låter så bra. Ja, men vi ska ju alla vara ett. Vi ska ju alla tycka om varandra. Vi måste acceptera varandra. Vi måste liksom vara frikostiga. Vi ska liksom, ja. Vad är det som säger att jag har rätt eller att vi har rätt? Nej. Men Jesus och ordet. Guds ord. När man läser Guds ord. Och när man läser om hur de försökte bygga, först bygga upp muren, vilket motstånd det var på den tiden. Och sen kom de och skulle bygga upp Guds tempel, vilket motstånd det var. De fick ju stå med vapnen i handen när de skulle bygga. De blev förtalade, de blev mordhotade och anklagade. Det var så. För att dessa makter ville inte att Guds hus skulle byggas upp till ett rent hus och skulle kallas ett bönens hus. Och det är precis samma sak idag. Det är makter som vill stå i vägen när man ska bygga upp. Därför så känner jag verkligen, nu är det dags att vi ber om nöd i våra hjärtan. För vem är det som, alltså det är så många som avfaller. Det är så många som helt plötsligt är de med i strömmen. Den man minst anade och den man minst trodde. Billy Graham har kanske varit med i många år, men det var ändå en sorg att få höra det. När han själv uttalar dessa ord. En man som många har stort förtroende för och som många följer. Och som säkert har ändå lett många till Herren. Men samtidigt finns villfarelsen där. 99% rätt, 1% fel och så blir det villfarelse av alltihop. Därför så känner jag vi måste som Guds folk börja be. Vi måste be. Vi måste komma ut ur det här greppet av likgiltighet. Sömnaktighetens ande och bli levande. Bönens ande får driva oss in i bönekammaren. Jag tänker på, vi avslutar med vad Jesus säger i Lukas kapitel 14. Den 15:e versen och framåt. Lukas 14 och 15. Det här är liknelsen om den stora måltiden. En av gästerna som hörde detta sa till honom, salig är den som får bli bordsgäst i Guds rike. Jesus sa till honom, en man vill ordna en festmåltid och bjöd många gäster. När tiden för festen var inne skickade han ut sina tjänare för att säga till de inbjudna, kom, nu är allt färdigt. Men de började alla ursäkta sig. Den första sa till honom, jag har köpt en åker och måste gå ut och se på den. Vet du? Jag måste ta hand om det. Vet du? Jag kan inte bara lämna åkern. Den kan ju inte bara vara där. Jag måste kolla här nu då. Jag hoppas du ursäktar. En annan sa, jag har köpt 5 par oxar på väg att se vad de duger till. Jag måste ju kolla dem, vet du, om de duger. 5 par oxar. Jag hoppas du ursäktar. Ännu en annan sa, jag har gift mig och därför kan jag inte komma. Nej, bra ursäkt. Tjänaren kom tillbaka och berättade detta för sin herre. Då blev denne vred och sa till sin tjänare, gå genast ut på gator och gränder i staden och för hit fattiga och krymplingar, blinda och lama. Härligt. Tjänaren sa, herre, vad du befallde har jag gjort, men här finns ännu plats. Då sa herren till sin tjänare, gå ut på vägar och stigar och uppmana enträget människor att komma in så att mitt hus blir fullt. Ty jag säger er att ingen av de män som var bjudna ska smaka min måltid, säger Jesus. Jag tycker vi lever i den tiden. Jag har inte tid, jag kan inte. Jag har så mycket annat nu. Det är viktigt, vet du, jag kan inte. Nej. Och i synnerhet på bönemötena, då har man inte tid. Eller hur? Vi måste tänka om. Vi måste be Gud om kraft att tänka om. Tänka om. Vi behöver tänka om. Ska jag finna tron när jag kommer tillbaka? Tron. Tappar vi tron, då har vi tappat allt. Gode Gud. Ja, det var det jag hade på mitt hjärta idag.